Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Supervälkomna allihopa där ute till Vetenskapspodden Forskarna och jag. Jag heter Magnus Erlandsson och forskaren den här gången heter Pelle Gemmel som är professor i skogsskötsel vid Sveriges lantbruksuniversitet. Efter sommaren 2018s omfattande bränder i skogarna i Mellansverige som också sammanföll med en av de varmaste perioder vi uppmätt i vårt land så ställer man sig frågan, är det så här det ska bli nu framöver? Att skogar bränns ner till förkolnade rester och människor får fly hals över huvud från sina hus och gårdar. I media kunde man lätt få uppfattningen att vi var med om en extrem miljökatastrof. Något som, ursäkta ordskämtet, eldades på från politikerhåll som förstod att här fanns det röster att hämta. För många var branden såklart en stor tragedi. Och alla vet att skog är bra för att hålla koldioxid på plats. Men vilka naturmässiga och ekonomiska effekter har liknande bränder i ett större perspektiv? Kan det rent av vara så att fördelarna överväger? Trevlig lyssning! Då kör vi!
Yeah.
Idag träffar jag Pelle Gemmel. Välkommen!
Tack!
Du heter egentligen Per, men alla säger Pelle, har jag förstått.
Ja, jo, men jag heter Pelle också.
Jag har registrerat detta.
Ja,
det är ditt varumärke.
Ja, varumärke. Och så är det mitt tilltalsnamn också.
Dessutom, ja. Det är praktiskt. Du, jag ska presentera det här nu lite extra. Du är professor emeritus i skogsskötsel vid institutionen för sydsvensk skogsvetenskap. Var det korrekt?
Ja.
Det var en lång harang. Och det här är då en fakultet vid Sveriges lantbruksuniversitet. Och sen har du även varit för detta skogsvårdschef på skogsbolaget SCA.
Ja, det har varit.
Det går säkert att berätta mycket mer, men jag nöjer mig med den. Där. Och på institutionens hemsida så står det så här. Alltså då institutionen för sydsvensk skogsvetenskap. Här bedrivs undervisning och forskning inom ämnena skogsskötsel, skoglig planering, naturvård, skogshistoria, skogspolitik och tropisk skogsskötsel. Institutionen har en internationell prägel både när det gäller forskningen och undervisning. Det är mycket det här. Och varför nu drar jag hela den här harangen? Jo, för vad jag har förstått och vad jag har hört, en lärka som har drillat i mitt öra, så var det du som drog igång den här institutionen en gång i tiden.
Ja, alltså, jag startade. Det var så att man flyttade ut forskningen ifrån skogsforskning och skogsutbildning flyttade man från Stockholm där jag utbildades upp till Umeå. Det här var slutet på 70-talet och hela början av 1900-talet så var ju skogsbruket väldigt mycket norrländskt. Och man bedömde alltså norrländska skogsindustrin, man bedömde att skogen var någonting i Norrland. Men det var ju så att vi hade ett väldigt snabbt växande stort skogsbruk i södra Sverige. Så centrum för Sveriges skogar ligger ju egentligen långt ner i Svealand.
Mm.
Och då var det en massa problem här nere som behövde lösas.
När var det här?
Det här var man flyttade ut i 70-talet och på 80-talet började man diskutera. Då var jag med i diskussionerna uppe i Umeå. Att man måste satsa på en forskning i södra Sverige. Och då gick hela sydsvenska skogsbruket ihop. Och tillsammans med myndigheter lite grann satsa pengar. För ett väldigt stort forskningsprogram här nere. Så jag kom hit ensam med 50 miljoner kronor.
Mm.
Och startade på, det var väldigt mycket pengar på den tiden. Och jag fick med mig några kompisar som vi startade en verksamhet. Det var inriktat helt på skogsskötsel, hur man skulle sköta skogarna här nere. Och det var också produktionsinriktat, väldigt lite naturvård och miljövård.
Men där drog det igång. Ja. En sak som man sysslar med inom skogsforskning är att undersöka skogsbrändernas dynamik i ett långtidsperspektiv. Den där meningen har jag snott från er hemsida, tror jag. Ja. Vilket då för oss in på sommaren som har gått med den extrema omfattande skogsbränderna i Mellansverige, som vad jag förstått var extrem på många sätt. Så jag vet inte hur pass insatt du är i det här, men det är svårt att greppa hur stora arealer det handlar om. Kan du ge någon slags pedagogisk bild av omfattningen av det här?
Alltså, det i ett historiskt perspektiv de senaste 40-50 åren var det mycket, men annars i ett långsiktigt perspektiv var det ganska små arealer.
Ja, det är intressant.
Det var alltså 25 000 hektar, vilket är drygt en och en halv mil fyrkant med en och en halv mils sidor. Det var sammanlagt mindre än en promille av Sveriges skogsmark.
En och en halv gånger en och en halv mil kvadrat.
Ja.
Jaha, det är ju mycket mindre än vad jag trodde. Varför tror du att jag tror att det var så mycket större?
Det är för att det var självklart. Vi hade en extrem torka och det brann på många ställen, det kom ju upp. Alltså, i ett sånt där torr tid så brinner det ju. Och det brann på många ställen och det var ju katastrofrapporter i tidningar om det här.
Tror du media har bidragit till att man har uppfattat det som värre än vad det var? Eller det kanske fel att säga så, att det var värre än vad det var?
Nej, men alltså, det är ju allvarligt för dem som drabbas, men det var ingen person som kom till skada, utan det var vissa ekonomiska intressen och liksom känslomässigt som det drabbades. Sen fick ju folk jobba och slita hårt för att få till det här. Men vi har ju en kunskap och en räddningstjänst som klarar av skogsbränder. Så att det var två saker jag reagerade på. Det ena, det var inte media, man ska ju skriva om det när det brinner och så vidare. Men hade inte media skrivit om det hade man ju inte tyckt att det var något allvarligt. Och det andra var ju att man försökte göra några politiska poänger.
Eftersom det var så nära valet.
Så nära valet, och det förstår man ju att räddningstjänsten, räddningsledarna som höll på med det där, de var ju ganska klar på och hade koll och sina kontakter runt om. Och det hade bara varit negativt om politikerna hade börjat lägga sig i det och åka där och titta. Och då var det att man inte hade nog beredskap. Men alltså, man kan skogsbränder i Sverige och byggdes upp god beredskap. Och de allra flesta små brandungar som fanns överallt, de släcktes väldigt fort. Mm. Sen var det några få som tog tag och gick vidare. Och några av dem var sånt som hade släckts tidigare och sen kom det upp igen. Men resultatet visar att man klarar av det.
Det var tufft.
För det var väldigt torrt.
Ja, just det. Men för det är också en bild som inte överensstämmer med den man har nåtts av via media, att för där kunde man ju lätt få uppfattningen att Sverige inte klarade av det, att man tog in resurser utifrån och man till och med att det var politiker kanske mest som hävdade att vi har inte den beredskap som krävs för den här typen av katastrofer, om man nu ska.
Nej, men alltså, vi kan ju ha än mer resurser och kanske klara av det tidigare, men räddningstjänsterna runt om i Europa självklart har de kontakt med varandra och vet vad som finns för resurser och man vet vad man kan ropa in eller inte. De plockade in här när det blev den här Västmanland, vilket fick en oturlig vindvändning som gjorde att man inte hade räknat med, så det spreds värre, och det var ju värre det, för där dog ju folk och det var väldigt, väldigt hemskt. Det är ju inte så att man tror att om inte gör det här så brinner hela Sverige upp, utan man har en räddningstjänst, man vet hur man bekämpar skogsbränder, och då behövs det kanske lite mer resurser och då får man köpa in det, och då kostar det mycket, men fortfarande så.
Men det är praxis på något sätt, det är så självklart att man i Europa hjälps åt och tar in resurser av varandra, men i media kan det ibland framstå som att här är det panik, vi klarar inte av detta, vi får ringa Tyskland.
Nej, men alltså, jag kan inte vad som är praxis, men jag vet ju att man vet ju vilka resurser som finns, och man har ju självklart inom EU åtminstone kontakt i räddningstjänsterna. Så det är ju inte så att det är stängda väggar mellan Norge, Sverige, Italien eller något sånt. Då finns det lediga resurser, hyr man in. Och då får man ju betala bra. Men det hade det brunnit på väldigt många fler ställen i Europa, så hade kanske inte resurserna räckt i Sverige. Då hade vi fått bekämpa på ett annat sätt. Mm.
Men du, det här innebär ju såklart, även om det är naturligt att skog brinner upp eller brinner ner, eller vad man säger, då och då, så blir det ju biologiska konsekvenser. Det blir ju en effekt av det. Så om man då ska börja med de negativa konsekvenserna av en sån här stor brand, vilka, och inte ekonomiskt då, utan mer naturmässigt, vilka är de?
Ja, alltså naturmässigt så innebär det lokalt där det brinner. Om vi struntar i ekonomiskt och människans, så är det ju liksom snarare en ser jag väldigt få negativa effekter på naturen eller sånt där, mer än att vi släpper ut en massa koldioxid som vi kunde använda till något annat. Men då kom vi in på lite, ska vi säga, brukande och ekonomi.
Ja, men det är inte något som egentligen påverkar den ytan, den marken i sig, utan det är mer att det kommer ut i luften.
Ja, visst, men på marken där, det är självklart att vi får ett helt skifte av biotop. Och det här är ju någonting som jag som när jag jobbar på SCA, som vi hade ju bestämt att 5% av föryngringsytan skulle brännas av oss årligen, för att man skulle få de organismer, växter, insekter som var brandgynnade att stanna kvar i landskapet. Mm. Det för, i och med att branden har funnits, så är det ju väldigt mycket arter som är brandgynnade som vill ha branden. Och har man sagt att man ska bevara alla arter, då måste man bränna också. Mm. Så att ur den synpunkten så brinner det så här, så kommer det in de här brandarterna. Och ekologer älskar ju åka och titta på de här gamla brandfälten och titta vad som har kommit, och är jätteglad när de ser att de här kommer, de här insekterna kommer. Och de
är inte det också för att det är en miljö där man ganska snabbt kan se en förändring, eftersom det är en sån drastisk, det är det inte?
Absolut, det blir en drastisk. Alltså du får ju, bränner bort allting och naturen hatar i tomrum, så finns det ju, eller det finns ju alltid växter och djur som vill ha den här nischen, som kommer in och växer in snabbt. Det är ju så att även om det för de som växter och djur som finns där, det är en total katastrof och de dör och försvinner, så kommer det ju nytt och andra. Mm. Och det är en del, förr i tiden talade man väldigt mycket om succession, brandsuccession, att det först när man kom, de här pionjärarterna som kom in efter brand.
Men det är liksom
en sekundär arterna.
Artmässig action kan man kalla det.
Visst, en föryngring. Och i skogsbruket så hävdar man ju väldigt mycket att vi får nästan samma effekt när vi har kalhyggen. Och det behövs att vi får in en massa arter.
Ja, men vad är skillnaden då, jag skulle säga, med ett kalhygge och en brand i artexplosionen eller det som...
Alltså efter en brand kommer en del som är riktigt brandgynnade, som söker sig till brand, och det finns en del sådana arter som finns. Men annars, pionjärarterna kommer ju in på tygge. Och också på tygge till exempel, så får du, om du får rallaros, alltså epilobium eller något annat, så får du väldigt mycket pollinerande bin och massa insekter. Och du får även mat för alla som går och äter gräset, tuggar och iser som klövvilt och annat. Mm. Som kommer en period där du får, så du får en helt annat, och du får gnagar och så vidare. Och då får du fåglar som äter gnagare. Så du får ju en period där du producerar en massa på marken, både på hygget och efter branden.
Just det.
Och det här är ju någonting som är av betydelse för vissa arter, att man får de här kalytorna. Mm. Och då blir det lilla extra också när man bränner, att få in de arterna.
Mm, just det, det blir extra plus. Och, ja. Men de här negativa konsekvenserna, om man pratar om de ekonomiska då, hur ser det ut där? Vilka konsekvenser får en sån här stor brand?
Ja, alltså nationellt är det ju ingenting för den här 25 000 hektaren. Utan det är de som äger skogen som, om de inte har varit försäkrade, så kan det ju bli väldigt stora förluster för dem att skogen brinner ner. Nu har ju inte skogsbranden den här digniteten, så är det inte så att all skog har brunnit upp, utan det finns sågverk som sågar de där träden. Och sen har de ju, får de ju, jag vet inte om man resonerar om något stöd eller någonting för dem. Men det har väl pratats om det. Men har man varit försäkrad så får man stöd och så vidare. Men sen är det det känslomässiga. Att en skog är ju för de privata som äger skogen, så är det känslomässigt jobbigt när man har gått och planterat.
Såklart.
Och skönt och haft målet. Och det var ju samma med Gudrun, med stormen Gudrun. Att det var väldigt mycket känslomässigt.
Ja,
att
för det var ju
far och farfar som sitt eget jobb.
Det var ju folk som tog livet av sig där.
Ja, det vet jag. Det är mycket skrönor om det. Men man säger att det var det. Men det var väldigt många som blev väldigt, tyckte det var jättejobbigt. Men kommer det någon sån här år efteråt att träffa folk, så var det väldigt en händelse som för och efter Gudrun, man pratar om det, man har ju hämtat sig.
Mm.
Om det inte har blivit någon personskador eller man har fått någon småblit eller något sånt där. Så om man ser alltså en det här kan ju det även drabba om det är på börsen eller vad som helst. Alltså rent, det är ju inte så jätte, det är ju en risk att äga kapital och jobba med kapital på olika sätt.
Mm.
Och det är låg risk att äga skog, men ändå så är det ju risk, så att det är ju det där måste man, både storm och brand är ju någonting som man måste kalkylera som skogsägare när man satsar resurser i det.
Om man har en, på tal om risk och så, nu jobbar inte du som aktiemäklare, men skulle du säga att det är en om man ska satsa, om jag har 100 000 och ska satsa dem i skog, vad är liksom talar för och emot det?
Ja, alltså ska du ha skog, så kan du, tycker jag absolut att du ska vara intresserad och tycka roligt med skogen. Mm. För att de flesta skogsägarna äger skog för att de satsar resurser på det, för de tycker det är roligt att sköta skog och få avkastning.
Mm.
Men det är,
men om man har 100 000 så kanske man inte liksom får så mycket att man kan gå ut och vandra i det, eller?
Nej, du får inte mycket skog idag. Men förr fick du. Men idag så alltså skogen, framförallt i södra Sverige, betalar man mer för än det avkastningsvärde man kan få av skogsbruket, utan det finns mer värden. En del betalar för jakten och en del betalar för bara äga ägandet i sig. Det är för att
att det är kul, att det känns bra.
Ja, det känns bra om man vill ha skog, för att det känns någon form av ägandets glädje kan man betala för. Det är för att du får aldrig igen i avkastningen mer än att virkespriserna skulle skjuta direkt väldigt mycket höjden, vilket man gjort de senaste åren lite grann. Men ändå så är det inte...
Inte ens om man är långsiktig och tänker så här, istället för att spara långsiktigt på att man har en 50-års horisont eller så?
Alltså, det var någon av mina kollegor som tittade på sparandet i skog, och det var ju på 70-talet. Och hur det hade gått och sparandet i aktier. Och han kom väl fram till att hade man köpt skogen, skogsfastighet till idag och aktier, så låg det ungefär på samma avkastning till dess. Men man betalade väldigt lite för härlighetsvärden tidigare, eller för ägandets glädje, vilket man gör framförallt i södra Sverige. Men det kan ju vara så att det kan fortsätta öka och... Var så det, för att äga mark har ju alltid, det var vad Mark Twain sa så här, att buy land, they don't do it anymore. Det var liksom att det är en begränsad tillgång och det kan ju liksom, andra saker kan ju öka med.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news, ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Du har ju varit val nyligen och man har inte enats om vilken regering det ska bli. Men på tal om detta då, tänkte jag, kan man säga att det finns någon politisk enighet kring hur vårt skogskapital ska förvaltas? Eller kan man prata om, för skog är ju inte en av de frågorna som man diskuteras mest i valkampanjen. Nej. Direkt så. Men jag tänkte om det finns tydliga skogsideologier, så här, en vänster kontra högerorienterad skogsideologi bland blocken som är tydliga, eller om det är mer att man har en samsyn där, eller man kan se det fast att man inte pratar om det så mycket.
Nej, men det syns ju klart och tydligt. Alltså, Miljöpartiet har ju drivit mycket hårdare, och även Vänsterpartiets sida så har det drivits till delar, men jag tror det är Miljöpartiet främst, har drivit biodiversitetsfrågorna och andra, ska vi säga, vad de kallar för miljövänligare skötselmetoder och så vidare, mycket hårdare än till exempel de borgerliga. Och Socialdemokraterna skulle ju inte välja den miljö- och skogspolitik som jag tycker att de har valt, eller som tror de har valt, om inte de hade samarbetat. Man lämnar de frågorna till Miljöpartiet.
Ja, där har man påverkat mycket.
Ja, jag betraktar ju att sedan 1900-talets slut så har Miljöpartiet haft ett starkt inflytande på vår miljöpolitik. Mm.
Men om det ponerar att det blir nu så att det blir en...
Jag ser inte att det är något fel.
Det är en
skillnad.
Ja, precis. Men ponerar nu att det skulle bli en alliansregering som dessutom fick inflytande över de här frågorna. Hur skulle det märkas på vår skogspolitik på kortare sikt?
På kortare sikt tror jag man skulle dra ner lite mer på att man köper in reservat, och att man drar ner, man skärper vissa äganderättsfrågor som man har diskuterat, frivilliga avsättningar, eller att man får jobbar mera industriellt med skogen än vad man har gjort i den här perioden, tror jag. Det är en diskussion om det här fast man märker inte, men bland skogsägarna, eller RF driver så hårda kampanjer för skogen som för att påverka politiker. Jag har själv varit ute med skogs- och jordbruksutskottet när jag satt, eller skog, det heter miljö- och jordbruksutskottet, det är inte skogen, men de har skogliga frågor. När jag jobbade som skogsvårdschef på SCA så var vi ute med dem och diskuterade skogsbruk, och de är aktiva, och det är en spridning mellan politikerna hur man vill jobba. Men alla är ju medvetna om skogens värde för vår svenska ekonomi, och alla är medvetna om att biobränslen kommer och sådana här frågor. Det är ingen som säger nej till det, men det har ju göra lite grann med att det finns skillnader.
Ja, men hade det varit bra för den svenska skogen att frågan blev kom upp högre på agendan även bland, alltså i media, så att den diskuterades mer för att den skulle må bra av förändringar, eller att det var frågor som lyftes?
Alltså det är väldigt bra om man lyfter frågor på och får en sansad debatt. Det har varit en del diskussionsinlägg som media har tagit. Det var en serie med någon som heter Saremba som skrev i DN om skogen, vilket det var osanning vissa saker, och det var, han väckte frågor som var väldigt intressanta, men han använde felaktiga referenser och den var väldigt, väldigt vinklad. Och det var ju hans mening, han sa det, men det var ingen bra artikel. Jag tyckte inte om den. Men jag tyckte det var väldigt bra att han väckte frågorna och den ska diskuteras.
Mm.
Men diskussionen kom ju, hans artikelserie blev ett slagträ och som det skulle vara sanning, vilket det inte var. Det var flera ställen där som jag hoppade till och undrade, vad är det han skriver om egentligen? Mm. Vad har han? Det han hade inget på fötterna på vissa ställen och det tyckte jag var tråkigt.
Mm. Du, det finns ju många slags skogar på vår jord. Jag vet inte, de flesta kanske känner det. I Sverige tänker man på den skog vi har. Det finns regnskog och det finns taiga, lär man sig på mellan stadiet. Ja. Och lövskog och så.
Taiga, det är vår skog.
Det är vår skog, ja.
Det är norra Sverige, inte här nere.
Nej, okej. Okay, det är vår skog. Det är bra att du säger det. För att när man gick på mellan stadiet, då fick man för sig att det var ett stort, mörkt bälte i Sibirien som var taigan. Ja, men vi är en del av det bältet.
Ja, visst.
Ja, det är en del av det. Men du, har du någon personlig favorit sådär som du tycker om, som du tycker är extra vacker eller som du tycker har något estetiskt eller bara av något annat skäl som du gillar?
Ja, alltså, jag är ju formad av min utbildning och min forskning för att jag gillar ju värdefull skog. Alltså, jag tycker ju väldigt mycket om att gå i en hög tallskog med fina, raka, högkvalitativa furor. Jag tycker om att gå i en bokskog som är skött, välskött gammal bokskog på våren när det blir vitsippor,
ja,
och så vidare.
Ja, vem gör inte det?
Nej, men det är väldigt kulturell. Det är väldigt skött, välskött. Och ja. det är någonting man tycker om.
Men båda de skogarna du beskriver där så gillar jag också. Men ja. De har ju någonting mer som tycker jag att de känns som ett... Som att man vandrar under ett tak.
Pelarsal. Ja, det är en sal. Sen så är jag ju... Det är liksom när man kommer här. Sen så får man ju... En av de, ska vi säga, mäktigaste upplevelser jag gjort, det var ju när jag gick i Oregon. Jag har en kollega, den professor Putman, som tog ut mig i ett område när Spotted Owl var en uggla som hade ett stort område som skulle försvinna om man högg ner ur skogen, så man sparade jättemycket. Man sa bara, nu slutar vi. Och gå i den skogen som aldrig var huggen, det var alltså nästan 100 meter höga Douglasgranar, 70-80 meter stora, grova, och gå i totalt...
Hur gamla var de träden?
Ja, de var väl uppåt 800-900 år. Och det låg kort, det sån här urskog och plötsligt så var det öppna områden när det brakade, det var lite blommor och man såg kolibri som var där och så vidare. Det var en sån där fantastisk upplevelse. Men när det gäller urskog i Sverige så är ju, jag kommer ju från Östersund och jag har en barack uppe i fjällen, och gå i den här fjällskogen, och den är ju huggen, all skog i Sverige har man ju huggit någon gång, så den är ju gallrad på vissa, så finns det vissa grova träden då. Men gå i den skogen som är, man känner på något sätt att den är orörd fast den inte är det.
Nej. Kan det ha någonting att göra med att du kommer från de trakterna också? Att det finns en sån vibb där, att det här mina hemskogar.
Skulle jag plocka ut någon som kom nerifrån, härifrån eller ännu längre söderifrån, skulle de tycka att det var ganska obehagligt att gå där. Blött och mygg. Men det finns alltså en del sådana skogar. Men jag blir inte tänd på att gå i, även om det finns en liten i ungskog med tät kontorta, även om jag vet att det producerar mycket, så är det ingenting som jag...
Nej, du ser inte så att dollartecknen rullar där och här.
Nej. Jag blir glad över att det växer, men jag tycker inte att det är någonting, jag tycker inte det är något behagligt att gå i det.
Nej.
Det är ett motstånd från väldigt många människor för sån skog, men sen blir det ju annan skog.
Den behövs, fast den...
Ja, om vi ska fortsätta med skogsbruk och sådär, så ska vi ha skog som vi behöver.
Du, vad är en skog för någonting? Det kanske är en underlig fråga. Jag misstänker att det finns många olika definitioner. En som jag hittade, som lyder så här: en skog är ett större trädbevuxet område. Till skogen räknas såväl träden och undervegetationen, liksom andra organismer som har anknytning till träden och marken. Jag vet inte vad jag läste detta. Men håller du med om det här? Eller skulle du kunna komma med någon egen beskrivning av vad du uppfattar som skog?
Nej, men jag håller väldigt mycket med om det. Det där man skriver som skog. Och sen har vi ju, som jag sa förut, skogsmarken. Det är alltså, skogen är ju, även om det är utan träd, så är det ju skogsmark när man har tagit upp ett hygge. Så det är ju skogen, det tillhör ju skogen det också. Om vi ska nu komma med den nationella definitionen, och då har vi till exempel på SLU här på universitetet, det är någonting som heter riksskogstaxeringen, som går och mäter all skog i Sverige. Varje år så mäts det, så mäter hur mycket har, hur mycket avverkar och vad det finns för organismer och allting. Mm. Och de har ju klara definitioner vad man ska mäta på skog, om det hamnar inom här. Så det finns ju trädbevuxna små områden som inte är skog och som är park, och det definieras inte som skog, även om det kan vara. Till exempel här i Alnarp så har vi ju en ganska stor park, men det betraktas inte som skog.
Ja, men det är inte så enkelt att det är park bara för att det ingår i detaljplansområde eller något sånt.
Visst.
Var det så?
Ja, men det är precis.
Var det så? Det var en gissning, men det var...
Park. Och där lyder inte skogsförslagen.
Nej.
Utan där är det en park inom kommunens... Och det kan,
så då precis... kan det vara en yta som ser ut exakt som en skog, ja. Som är så tät granskog, ja. Mitt inne i stan, men är det där inom detaljplan, ja, då är det en park.
Det är park, det är för att vi har ju här på Alnarp har vi ju vad vi kallar nästan urskog med alm och allting som har stått och dött, men som inte skött så mycket ett område här. Och det kallar man väl att man går ut i skogen här i parken. Mm. Det är inte, definitionsmässigt är det ju inte skogsmark.
Nej.
Så det är så.
Men du, hur mår jordens skogar idag egentligen? Om vi börjar, vi kan prata både om Sverige och vi kan prata om världen, men jag tänker på det här jag nämnde nu, tidigare med om Hans Roslings bok Factfulness som jag läser nu, om att han med där en dåres envishet bankar in i att vi har det mycket bättre än vad vi tror och så. Mm. Så gäller det våra skogar också? Är de mycket bättre än vad vi tror att de är? Eller?
Alltså det här katastrofscenariot att all skog försvinner, det gör det inte. Vi odlar ju mycket mera skog, och vi kommer odla väldigt mycket mera skog, och skogen att odla är räddningen. Och räddningen, det som vi ska resonera om, det som kanske är lite tufft, det är ju att om vi plockar ner för mycket av de här ursprungliga skogarna som har så himla mycket organismer som, eller levande varelser som inte klarar sig i en planterad skog, så är det ju. Du pratar om Sydostasien, Borneo, tropikerna, du pratar om lite Amazonas och andra skogsområden. Där man utifrån att man vill ha odlingsmark, betesmark, det genereras marken och det blir mycket sämre. Och vi måste alltså, och vi håller på att försöka se till att vi får skog som vi kan nyttja för vår konsumtion. Vi måste ju odla nästan allt vad vi ska ha i framtiden. Fånga koldioxid och odla, och så jobba med mat och saker vi bygger med och kläder och allting ska vi ju göra av, ska sluta använda olja och kol. Mm. Och det som finns ovanför backen, det ska cirkulera koldioxid, och då måste vi odla.
Mm.
Och vi har väldigt stora degenererade marker från tusentals år av mänsklig nedhuggning runt hela Medelhavsområdet. Du kan tänka på brittiska öarna, södra Sverige, du har överallt har du huggit ner skogarna.
Romarriket har man ju talat om att de gick bärsärkagång på skogen.
Visst, ja, du har, och sen har man haft extensivt bete som då i och med att de här markerna har varit mer vittrade än vad vi har haft uppe här, så har man ju fått sämre och sämre näringstillstånd, och det här extensiva betet har ju inte producerar ju väldigt lite kött. Men kommer vi tillbaks och kan börja odla skog på mycket av de här markerna i tropikerna, i Brasilien, i överallt, och använda skog för vår konsumtion, så behöver vi inte hugga några.
Nej, precis. Men hur ser det ut idag? Hur ser trenden ut? För man hör talas om regnskog som skövlas och så. Men du säger att vi måste odla mer. Finns det, gör man det? Odlar man mer?
Vi odlar mer. Alltså, det vi har idag, om du tittar på Europa, så på 40 år så har vi dubbelt stor volym skog idag än vad vi hade för 40 år sedan.
Och den kurvan fortsätter att gå upp, eller?
Den kurvan fortsätter att gå upp. Det var sämst efter krigen och så vidare. Då hade man använde väldigt mycket brännved. Och Sverige har vi ju fått en väldigt kraftig ökad tillväxt och ökad skogsvolym.
Mm.
Och det här är ju kurvor som sätter upp, och jag tror att med, eller jag vet ju att med det Rosling sa, det positiva samhället, där det här extensiva odlingen, extensiva betet, extensiva brukandet försvinner, så får vi mer mark för skog. Och det är ju inte bara en förflugen tanke att man säger att nu ska du kompensera din flygning, då får du köpa mark och plantera skog istället, eller köpa skogs, du kompenserar med att köpa planteringar. Och börjar vi aktivt, men vi kan vara mycket mer aktivt. Det finns alltså inte kanske de kraftiga incitamenten på att sätta skog på alla de här markerna, men vi har ju ändå ekonomiska ska vi säga, bolag som i Sydamerika jobbar väldigt mycket, där man har ganska säker, stabil ägande, rätt och stabila intressen.
Men vilka incitament tycker du skulle krävas om man skulle ta med hårdhandskan för att det verkligen skulle hända något, när du säger att det inte finns
hårdhandskan? Ja, du,
eller det mer, sak, att det skulle bli
en
mer
sak som oftast gör att du kan jobba långsiktigt, att du har säker äganderätt. Och du får jobba på det sättet, vem det nu är som äger marken. Men att ingen äger marken, eller att det är liksom öppet, det gör att folk nyttjar den ganska så kortsiktigt.
Och med säker äganderätt menar du att man är förvissad om att man ska få äga den här en viss tid?
Ja, framöver. Om det är stat eller någon annat. Nu äger jag marken, nu kan jag sätta skog och jag kan få nytta av skogen jag sätter. Det är min framtid det här.
Ja.
Då blir det.
Men är det otydligt idag, menar du?
Ja, det finns ju inom stora delar av världen är det relativt otydligt att man går och bet, man har extensivt bete och man har stora områden som man inte vet vad ska göra. Men det är kanske en sak, men en annan sak, det är ju välfärdsutvecklingen, att de här att man bränner mark och att man har extensivt bete på de här markerna och inte sätter, alltså det är ett rikedom att äga boskap, inte att få avkastning av boskapen egentligen.
Mm.
Det finns, och sen så är ju ett jättehot, det är ju klimatförändringen, därför att du kommer få väder eller klimat som gör att det blir för torrt för att få skog, du brinner ofta, det händer en massa saker.
Alltså det motarbetar
det här. Och, men alltså det, och tyvärr så med varmare klimat så skulle ju räddning vara att vi kunde få mera skog som kunde ta upp koldioxiden, men när det blir varmt på vissa områden där vi hade skog förut, så blir det ingen skog.
Nej.
Men du kan ta exemplet på Island idag, så där var det ju 40% av ytan täckt av skog, och människan tog bort all skog de har betat och eldat och bete.
Och då går vi några tusen år tillbaka? Eller?
Ja, vi går till 900-talet ungefär, där vikingarna kom dit och så började. Och idag så har man ju skogsprogram och det har blivit varmare klimat, och där växer skogen jättebra när man får, men där kommer man ju få problem, för att där har man ju inga, när man får in skadesekter så har man inga naturliga fiender till dem och så vidare, så odlar man ju. Men jag säger, det finns väldigt stora marker, men med ett industriland, väl utvecklat land där man kan börja komma igång. Man har börjat periodvis till att plantera igen delar av Skottland och delar. Det finns alltså. Komma ner med de här planteringarna längre söderut i de tempererade områdena. Men Kina jobbar mer med skog, men problemet är ju, jag tror att odlar man mer skog så behöver man inte de tropiska skogarna för skogsfrågan. Men då är det ju frågan att man vill ha land för att odla och bete för andra saker. Va? Och då måste man ju, om begränsar man betet så kommer ju bara tanken på att man kanske inte ska äta så mycket kött. Men det är ju en diskussion som vi har på olika sätt. Men bete är ju en fiende till skogen, så att säga.
Just det. Jag har skrivit just frågan här. Vad är skogens värsta fiende idag? Mm. Skulle du säga att det är det? Eller finns det, ja, det vilka fienden har?
Den största fienden är annan markanvändning. Va? Och då är det. Och jag betraktar ju alltså globalt så är det ju brand och brand kopplat till klimat och extensivt bete.
Min sista fråga tror jag är, hur ser Sveriges skogar ut om 100 år? Om du först får säga som du tror och sen får säga som du hoppas.
Ja.
Börja med tror.
Ja, jag tror att vi kommer att få fortsätta sköta skogen för att så den blir tät och vi kommer få. Men lite överallt i skogen så sparar vi ganska mycket som vi kallar för generell hänsyn, och vi sparar frivillig hänsyn, och vi har så vi kommer få de här i den här täta, ska vi säga jämnåriga skogen, så kommer det stå grupper eller enskilda stora grova träd, framförallt tallar och bokar och ekar som är lämnade. Mm. Och så kommer man komma till grupper med skog där liksom där fått lämnas för fri utveckling.
Små öar av specialskog.
Ja, där ramlar det. Vi kommer inte ta hand om alla träd som ramlar, utan det kommer ju vara träd som har ramlat omkull. Och det kommer, jag tror inte att vi fortsatt kommer ha Snoddas pratade om skogsflanören en gång, att han var skogsflanör. Det är väldigt få människor som tomgår idag, som bara går och flanerar
ut och vandrar så.
Nej, utan man inte fritt, man Nej. Går i vägar, man går i stigar, och där kommer det vara leder, som man vandringsleder. Men skogarna i sig kommer vara väldigt, fortsatt väldigt lite besökta. Det kommer inte vara någon som kommer ha det.
Nej, tycker du det är synd att vi inte har samma kontakt med vår skog idag som vi hade förut?
Ja, det är jättetråkigt. Alltså alla stigar som fanns i skogen, eller man rör sig, folk bodde ju på landsbygden, man rör sig, man transporterar sig mellan ut i skogen på olika sätt. Och nu så är det ju motionsspår eller sådana saker man rör sig, man kommer ha sådana slingor. Allt ifrån skoterspåren till att man går och promenerar. Och skogen som jag vill, och då kommer vi in till skogen som jag vill ha. Jag tror att jag skulle vilja ha mycket mer lövträd, framförallt i södra Sverige. Nu får vi inte det. Skogsägare vill ha det också, men vi har ett väldigt starkt bete av älg och klövvilt. Och
är du inne på hoppas nu, eller?
Ja, det hoppas.
Nu är vi inne på hoppas.
Ja, visst. Och då vill jag ha lite mer lövträd. Jag vill ha jag skulle hoppas också att folk rör sig och är mera i skogen, så att stiga var fri, så där, så man går upp själv när folk rör sig. Men samtidigt så vill jag ju också att vi ska ha högproduktiv skog så att vi kan producera alla de nyttigheter vi behöver. Vi måste odla allt det vi behöver, och det är en nödvändighet. Men det ska inte bli absurdum så att vi bara får granskogar eller tallskogar och så vidare. Men det här tror jag mer att skogsägarna vill kunna göra det, men jag tror det är mer så att nu omöjliggörs det att vi har så väldigt höga viltstammar, och vi har haft det i 40 år som gör att vi har en förgraning av landskapet som är jättestor alltså.
Så vi
kommer få för mycket gran i framtiden, även om det är vår absolut mest lönsamma gröna, så är det gran. Sen är det tall.
Så kommer vi ändå få för mycket av den?
Ja, vi kommer få för mycket av den.
Eller
för mycket. Jag tycker det är bra för välstånd, men vi måste ha lite skog för vår välmående också.
Just det.
Det.
Jag förstår. Du, det där tycker jag var en bra avrundning. Tusen tack Pelle Gemmel för att du vill vara med här i Forskaren och jag.
Tack ska du ha.
Varsågod.
Det här var kul.
Och hej då alla ni som lyssnar på Forskaren och jag. Jag heter Magnus Erlandsson, och forskaren idag var professorn i skogsskötsel Pelle Gemmel. Till sist ett ord på vägen. Som Pelle nämner blir det allt ovanligare att vi strövar runt på stigar och småvägar i skogen. Bara för att ta in och känna av dofter och ljud. Lite som att hoja runt på cykeln faktiskt, fast istället helt planlöst vandra runt bland stockar och stenar och runda i någon annan rotvälta. En del av oss har inte en skog tillgänglig. Och då vill jag slå ett slag för dikten. Dikten kan snabbt förflytta dig till en skogsglänta eller en gömd mosse. Och dessutom är det helt gratis. Så här kommer ett brottstycke ur Thomas Tranströmers dikt Gläntan. Håll till godo. Det finns mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas av den som gått vilse. Gläntan är omsluten av en skog som kväver sig själv. Svarta stammar med lavarnas askgrå skäggstubb. De tätt sammanskruvade träden är döda ända upp i topparna där några enstaka gröna kvistar vidrör ljuset. Därunder skugga som ruvar på skugga, kärret som växer. Men på den öppna platsen är gräset underligt grönt och levande. Här ligger stora stenar liksom ordnade. Det måste vara grundstenarna i ett hus, jag kanske tar fel. Så småningom glesnar det och ljusnar. Stegen blir längre. En gångstig smyger sig fram till mig. Jag är tillbaka i kommunikationsnätet. På den nynnande kraftledningsstolpen sitter en skalbagge i solen. Under de glänsande sköldarna ligger flygvingarna hopvecklade, lika sinnrikt som en fallskärm packad av en expert. Hej då!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.